De texterna som är föreslagna den här söndagen har temat Jesus är vårt hopp. Och det är väl ett underbart tema med tanke på hur vår värld ser ut idag. Som på något sätt bara bryter sönder mycket av kanske de tankemönster vi går i såna här dagar. Och tycker att det är så mycket som är oroande. Och som gör att man verkligen funderar på hur ser framtiden ut. Inte minst naturligtvis en ung generation som detta är något på ett alldeles speciellt sätt oroande för. Som har hela livet framför sig, vill planera för en framtid. Och naturligtvis ställer sig frågan, hur kommer det att bli? Jag ska utgå ifrån Psaltarpsalmen, den föreslagna Psaltarpsalmen den här söndagen. Som är psalm 107. Och läsa de verserna. Och så vill jag utgå ifrån, vad säger Psaltaren? Denna gamla bön och sångbok som finns i Bibeln. Och som Guds folk i alla tider har hämtat tröst och styrka ifrån. I Psaltarpsalmen 107 så läser vi från vers 28 till 32. Då ropade de till Herren i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen och vågorna tystnade. De gladdes lugnt och lät dem nå hamnen de ville till. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. De ska lovsjunga honom i tempelskaran och prisa honom i de äldstes krets. Amen. När vi läser Psaltaren så finns det vissa psalmer där som man ibland kallar för historiska psalmer. Psalmer där som beskriver Guds folks historia. Och påminner om hur Gud genom alla tider har varit med sitt folk. Psalm 105, 106, 107 är tre långa psalmer. Och de brukar man kalla också då för historiska psalmer. Och vad de kännetecknas av, det är helt enkelt hur Gud har varit med sitt folk. Så beskrivs Israels folks historia. De här händelserna som kanske många av oss känner igen från Gamla testamentet. Hur Gud leder sitt folk ut ur slaveri. Hur han leder dem genom ökenvandring. Leder dem in i det nya landet. Psalm 107 bland annat är en sån psalm. Men vad som också kännetecknar de här psaltarpsalmerna är att människorna sökte sig till Gud och så gick det en tid och så lämnade man Guds vilja. Och så står det då att man vände sig till Gud igen. Och så fanns Gud där. Och tog emot dem och ledde dem. Och så hände det igen. Att det gick fel. Och så vände de sig till Gud. Och då är Gud densamme. Psalm 107. Den här är nästan lite dråpligt. För den har som några andra psaltarpsalmer också. Som i moderna sånger en refräng. Alltså en vers som återkommer i en lång berättelse. Och bland annat är det den här texten. Då ropar de till Herren i sin nöd. Och han förde dem ut ur deras trångmål. Den versen, den står fyra gånger i den här psaltarpsalmen. Och då berättas det om hur människorna sökte sig till Gud. Och så avföll man. Och så ropar de till Herren. Och han var där och mötte med dem. Och så gick det en tid och så gick det illa igen. Och då ropade de till Herren i sin nöd. Och då var Gud där. Så att jag tänkte att jag skulle använda mig av tre ord här idag. Och det första är tillflykt. Sen så kan ni då komma ihåg de här tre orden också i veckan här framöver. Så är det ju jättebra. tycker jag, och jag tror för oss alla. Glöm något av det så kan ni smsa mig så svarar jag. Men det kommer ni ihåg om, tror jag. Det första ordet är tillflykt. Att Gud är vår tillflykt. Det återkommer hela tiden, och inte minst i många av de här psaltarpsalmerna som har liksom historisk prägel. Vem söker vi när vi behöver hjälp? Vem tar vi vår tillflykt till? Oavsett vad det gäller, om det är en vardaglig sak eller om det är mer viktiga och existentiella frågor, så vänder vi oss till den som vi tror vill hjälpa. Vi vänder oss till den som vi tror kan hjälpa. Och vi vänder oss till den som vi känner förtroende för, som vi ändå tror kommer att möta mig på ett positivt sätt. Människan har i alla tider fått ta sin tillflykt till Gud. När jag var liten, jag hade fått min första tvåhjuliga cykel, så var jag och min kompis ute och cyklade. Jag är uppvuxen i Toftrids församling i Boarp, som det heter. Och precis vid sidan av huset där vi bodde då, så var det en lång backe söderut. Den kallas för, ni är smålänningar, Sörajärslia. Och det förstår ni vad som menas med det. Det är alltså den långa backe som vi gick vid det södra gärdet, Sörajärslia. Och vi cyklade och det gick fort, tyckte jag. Men så kom jag ut i lösgruset och körde omkull. Och slog mig ganska rejält. Slog sönder mig på händerna, slog i knäna illa. Det rann blod ur munnen. Cykelhjulet hade blivit snett. Men jag kom ihåg hur jag väldigt målmedvetet tog min cykel och så gick jag hem. När jag kom hem så är mamma och pappa i ladugården. När jag växte upp så hade mina föräldrar ett mindre jordbruk. Och när jag kom vid ladugårdsplanen så kommer mamma ut i ladugården, för de höll på att mjölka. Och hon släpper allt hon har i händerna och rusar mot mig. Omfamnar mig. Och hon säger inte, vad har du nu gjort? Har du slagit sönder dina byxor? Sa vi inte att du skulle vara försiktig med din cykel nu när du har fått den? Ingenting sånt. Hon var bara helt inställd på att se till att jag mådde bra. Och jag tänker, sådan är Gud. Som en god moder som kommer med öppen famn när vi vänder oss till honom. Den här bilden går ju igen på olika sätt i bibeltexten, att Gud är den som så att säga tar hand om oss, som är vår tillflykt. Till exempel det kapitel i Bibeln som vi brukar kalla den förlorade sonen. Så berättas det ju där hur den, tror flera av oss kanske känner igen den här berättelsen, hur den yngste sonen tog ut sitt arv och gav sig ut i världen så att säga, för att leva sitt liv så som han trodde skulle bli så bra. Men som mötte han olika situationer som gjorde att det gick inte alls som han hade önskat och trott. Och det var då de här tankarna kom hos honom att jag kanske skulle vända hem till pajen. Kanske åtminstone kan få hjälpa till som tjänare. Och så berättas det hur han vände hem. Och det berättas om när han då är på väg hem, så var han säkerligen både fylld med skuld gentemot sin far vad han hade gjort, men också skam att det gick inte som han hade tänkt sig, hoppas på, planerat, önskat. Men vad han möter då, det är ju en fader som står och blickar ut över nejderna med ett hjärta som bultar för sin son och tänkte, kom inte min son hem snart. Och när vi läser berättelsen där verkar som det var inte en engångshändelse. Säkerligen i berättelsens anda så gick han dit ofta, tittade ut över nejderna och undrade, kom inte min son hem snart? Och när han kommer så rusar han honom till mötes och ger honom en riktig bamsekram. Och så fick han komma med sin skuld och mötas av förlåtelse. Han fick komma med sin skam och mötas av kärlek och upprättelse. De gamla teologerna, om jag får uttrycka så, behöver inte nämna namn och så, men de gamla teologerna där vi har vårt arv, de brukar tala om det saliga bytet. Det saliga bytet innebär att vi får komma till Gud med vår synd och vår skam och mötas av förlåtelse, av kärlek, av nåd. Vi får lämna ifrån oss allt det där och vi får ta emot Guds nåd, barmhärtighet och kärlek helt och fullt. Det är stort. När vi läser Psaltaren som helhet, som bok, så är det spännande att se att det är precis så som livet är som framkommer i Psaltaren. Där uttrycks det bön och sånger för alla tider. När det är motgång och svårigheter. När jag känner både förtvivlan och kanske till och med hat, så får man komma med det inför Gud. När jag känner mig osäker, när jag är arg och känner vrede, frustration, men också när jag är riktigt glad och förtröstansfull, tycker livet är gott, då får vi komma med inför Gud. Lovsånger återkommer gång på gång. Lovsång för den Gud som skapat världen så underbart. Lovsång till den Gud som tar hand om våra liv. Och någon har sagt så här, att man läser en bok som Psaltaren, då beskrivs tro så här. Tro är att minnas. Tro är att minnas. Minnas vem Gud är. Minnas vad Gud har gjort. Minnas på vilket sätt han har visat sig i historien. Och påminnt oss om vem han är och vad det innebär att vara människa. Och därför nästa ord, trofast och Guds trofasthet. Gud är vår tillflykt, men han är också trofast. För läser vi både vår historia och läser vår bibel, så påminns vi om att Gud är densamme. Historien förändras, situationen kan förändras, våra liv kan förändras på olika sätt och dramatiskt många gånger. Men tänk att Gud är densamme och förändras inte. Och han kan inte förneka sig själv. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila. Alltså påminns man om sådana här berättelser. Där Gud är med både de ljusa dagarna men också när det är som riktigt, riktigt mörkt. Och om vi nu går tillbaka till den bilden när jag cyklar omkull, så kanske vi alla har gjort det någon gång, bildigt talat. Och fått både skrubbsår och djupare sår som kanske vi får bära ärr av hela livet. Och kanske en del sår kanske är väldigt svåra att i denna tiden, om vi uttrycker det så, att läka. Men att visa då ändå, där befinner jag mig hos den Gud som är trofast, som vill bära mig och ge mig både kraft, styrka och också motivation att leva vidare och att leva i hans närhet och i tjänst för honom. Bibeln är full av löften. Och Bibeln är också full av löften som redan har, så att säga, blivit verkliga. Och som vi på så sätt kan se blir ännu djupare i sin betydelse. Det var några veckor sedan vi firade jul. Men när man läser julevangeliet och texterna omkring det, så är det väldigt mycket texter och versar som är direkt citat från Gamla testamentet. Och det kan man se i många biblar därför att de verserna är kursiv stil på. Och därför är det lätt att se vilka det är. Och då är det direkt ett citat från vad Gamla testamentet har gett som löfte och som då blir en verklighet när Jesus Kristus föds. Och på så sätt kan vi se hur Gamla testamentet och Nya testamentet hör samman och är en helhet. Profetior i Gamla testamentet uppfylls i Nya testamentet. Och det är mängder av hänvisningar och direkta citat från Gamla testamentet i Nya. Och bara Psaltarpsalmerna citeras 25 gånger i Nya testamentet. Och allt hör samman. Därför att Gud är trofast. Han ger löften och löften uppfylls. Och därför kan vi lägga vårt liv i Guds hand och i hans löften. Han är trofast. I Psaltaren 145 uttrycks det så här. Ditt rike står i alla tider. Ditt välde från släkte till släkte. Detta med Guds rike finns i alla tider och går från släkte till släkte. Det är ju något stort. Och samtidigt är det också en uppmaning till oss att verkligen dela med oss av vår tro till varandra men också till en ung generation. Man gläds när man ser barn med i gudstjänsten här som så att säga finns mitt ibland oss och också är vårt ansvar som församling och vuxna att då dela med sig av vår tro till nästa generation. Det finns flera ställen i Gamla testamentet som är väldigt ögonfallande och man kan undra hur kunde det bli så? Bland annat när Israels folk har kommit in i det nya landet från vandringen i öknen och kommer in i löfteslandet så läser man av Josua. Och sen berättas när man kommer in i nästa bok, Gamla testamentet, Domarboken. Vad som hände när den generation som Josua är försvinner och går hem till Herren. Bland annat står det så här i Domarboken, det andra kapitlet. Folket tjänade Herren så länge Josua levde. Och så länge de gamla som överlevde honom var i livet. De hade ju själva sett alla de storverk som Herren hade utfört för Israel. De hade själva sett det. Och så fortsätter man i samma kapitel. Så står det. Alla i Josua generation förenades med sina fäder. Och en ny generation kom. Som inte visste något om Herren. Och det han hade gjort för Israel. De övergav Herren sina fäders Gud. Som hade fört dem ut ur Egypten. Och följde andra gudar. Vad hände när inte den vuxna generationen delar med sig till nästa generation? Det är den vuxna generationens ansvar. Och inte bara tänka, vad är det med ungdomarna nu för tiden? Så var det ju inte när jag var ung. Då minsann. Nej, det är vi som har det stora uppdraget. Och i en annan Psaltarpsalm 78 som också är en historisk psalm så står det bland annat att det berättas om händelserna i Israels historia och så står det så att det blev känt för kommande släkten och barnen som föddes skulle berätta det för sina barn och så vidare och så vidare. Och en vers som jag har kört fast i ordentligt, jag ska citera den igen för jag tror faktiskt jag gjorde det när jag var här och predikade senast. Men det kommer inte ni ihåg så att det är med frimodighet då. Ja, det gör ni kanske när jag läser det. Men om ni var i den gudstjänsten. Men i femte Mosebok 4:9 så får vi budskapet. Men akta dig mycket noga för att glömma vad du såg med egna ögon. Bevara dig i minnet så länge du lever och undervisa dina barn och barnbarn om det. Jag tar det en gång till. Akta dig mycket noga för att glömma vad du har sett med dina egna ögon. Bevara det i minnet så länge du lever och undervisa dina barn och barnbarn om detta. Nu är jag ju en generation då som både har barn och barnbarn, och då blänker ju sådana här texter till lite extra. För vad händer om inte den unga generationen får höra evangeliet? Och inte nästa generation heller. Nästa generation som kommer sen, de är ju helt blanka på vad kristen tro innebär. Och det här är en utmaning för oss i vårt land. Att föra det vidare till ung generation. Jag tror vi alla som har vuxit upp i kyrkan och i församling har minnen från uppväxt och ungdomstid som känns väldigt gott. Jag var i Toftryd. Jag är uppvuxen i Toftryd. Några av er kanske vet det. Jag är i Toftryds missionsförsamling. Och när jag var där predikade nu för några veckor sedan, och då hade jag med mig en sak. Jag har med mig den här också. Det är nämligen så att när jag gick i tonår i Toftryds missionsförsamling, då delade vid ett tillfälle så delade tonårsledarna ut en lapp till oss. Det var säkert olika texter på dem. Och den här lappen, den satt jag på insidan av mitt gitarrfodral. Så varje gång jag öppnade locket på gitarrfodralet så såg jag den här texten. Och så gick åren och den där gitarrfodralet hängde med rätt länge. Och jag lagade med fiskelin och allt möjligt för det skulle bli starkt att hålla ihop. Så jag hade det till även när jag 1995 kom till Vaggryd i Betelförsamling, var pastor där. Och jag hade varit med på alla möjliga sammanhang i det här fodralet. Och det var både hajker och UV-scoutläger och allt möjligt. Men en vacker dag så bara föll det samman. Och det gick inte att bruka mer. Men den här lappen är kvar. Och jag ska läsa texten för er här, tänkte jag. Följ Guds ledning. Om du inte gör det, förstör du den underbara plan som är uppgjord för ditt liv. Följ Guds ledning. Om du inte gör det, förstör du den underbara plan som är uppgjord för ditt liv. Och då tänker jag så här. Vad viktigt att vi till de unga människorna idag har ett budskap som säger att livet är ingen slump. Det finns en Gud som har skapat oss, som har en tanke med våra liv. Och som vill ta hand om våra liv och leda oss i det som är framtid. Och jag tror vi alla kan känna igen oss i det. Vikten av att veta att han inte bara finns i tomma intet. Jag har en liten berättelse till som jag gärna delar med er just idag. Och det är vår, vi var ju med på filmen här, både Båstad och Förslöv, våra pionjärplatser. Och det här var ju Båstad, då det berättades för mig att en äldre man kom till gemenskapen där. Innan Alliansmissionen köpte den byggnaden, kyrkan som kallas för Fyren, så hade det ju varit en frälsningsarmé lokal. Och då berättade den här mannen att när han var liten så gick han söndagsskola i frälsningsarmén i den kyrkan, eller den lokalen. Och nu när han blev äldre så komma tillbaka till en kristen gemenskap. Det var många år emellan. Men det var någonting som hade såtts. Och det hade legat i träda länge, så att säga. Men det hade börjat gro. Jag berättade detta vid ett tillfälle. Jag kommer inte ihåg vilken kyrka det var. Men det var på en gudstjänst. Och efter den gudstjänsten så kom en äldre kvinna fram till mig. Och sa, jag är så glad för att du berättade den berättelsen om Båstad. För min mamma var söndagsskolledare där. Så hon hade alltså varit, hennes mamma varit söndagsskolledare när den här äldre mannen hade gått i söndagsskolan. Ja, det är märkliga vägar och härliga möten man får göra. Men på något sätt sådan är Gud som är trofast. Och det är aldrig lönlöst att så ut evangelium om Jesus Kristus. Gud är vår tillflykt, han är trofast och han är också vår trygghet. Det är det tredje ordet. Och jag ska avsluta med det. Och ordet trygghet, det möter vi många gånger och man kan uppleva det olika. Men vi kan nog dela den erfarenheten i alla fall, att trygghet är något gott att känna och uppleva. Små barn behöver trygghet för att känna sig trygga och kunna på ett bättre sätt ta till sig den värld de lever i. I skolan, ett barn som är tryggt har lättare att lära sig. Det är inget nytt på något sätt. När vi kommer upp i tonåren så känner sig trygg i en mycket speciell tid i livet. Och även vi som äldre vet vad trygghet betyder. Vi behöver det. Och vi mår så mycket bättre då. Bibeln och inte minst salta salmerna tar ofta spjärn i detta att Gud är vår klippa, Gud är vår borg, det är fasta, det är trygga. Och för att möta en framtid så känns det så gott att kunna få känna sig trygg i den Gud som är trofast. När jag jobbade i församling, även efter det så har jag ganska många tillfällen när jag till exempel har jobbat med konfirmander eller tonåringar så att säga, i allmänt. Ibland ställt den här frågan. Vad betyder att ha en tro på Gud? Och så har jag på ett blädderblock eller på en whiteboard eller vad nu är, skrivit en massa olika ord. Positiva ord. Och så har de fått svara på det, skriva ner det på en lapp. Och anonymt välja ett av orden. Och så sammanställer vi det sen då på whiteboard eller white. På någon form av framställning kanske. Var mest whiteboard kanske. Blädderblock. Aldrig. En sån här stor bild på datorn. Men då borde vi på att det var en annan tid kanske. Och det ord som alltid utan undantag var mest använt, eller det man ville beskriva sin tro på, det var med ordet trygghet. Så var det. Trygghet. Och det var utan undantag. Alltid var det så att det var mest vårt. Och det var övervägande. Det är ordet man ville beskriva en kristen tro på. Och då ställer jag, vad har vi vår trygghet? Jo, vi får sätta vår trygghet i den Gud som vi vet har historien i sin hand. Det är stort och det är fast och något vi kan möta framtiden på. Och när vi nu har det här i botten då, att Gud har varit tillflykt, han är trofast. Det är han som ger oss trygghet och är vår trygghet. Då kan vi också se framåt och veta att den Gud som håller historien i sin hand och allt gjort det, sviker oss inte nu. Vi har ett hopp. Både hopp här tiden men också hopp som väntar. För detta är något vi borde leva på, möta framtiden på och möta evigheten på. Så vill jag bara avslutningsvis säga att detta får vi leva våra liv på. Och vi har ett ansvar också att dela med oss till varandra. Och till människor vi möter. Och till vårt land och till vår värld. Att leva i mission på det sättet då. Så vill jag bara avslutningsvis säga. Ibland känner vi rädsla. Alla människor gör det. Men då ska vi vara ett stöd för varandra och hjälpa varandra och på allt sätt veta det, att vi kan på det sättet bemöta varandra på ett fint och positivt sätt. Jag har mött ungdomar som någon sa, jag vill inte gå till skolan, för just nu håller vi på att läsa om miljökatastrofer och krig och allt detta. Hur ska det gå med mig? Vågar jag bilda familj? Hur vågar jag möta framtiden? Och jag tror att det är många som lever i den oron idag. Därför vill jag uppmana oss att lyfta vår blick och be Gud hjälp oss att hitta ett språk så vi kan möta vår värld och vår en ung generation med hoppets budskap. Att Jesus Kristus är vår hopp. Och så ska jag citera en morgonbön. Och det är en sån här bön man kan be varje morgon. Eller läsa från Psaltaren. Det är 143, vers 8. Låt mig vara morgon, möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Låt mig vara morgon, möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Vi ber tillsammans. Tack Gud för din godhet och din nåd. Tack att du möter oss varje dag med en öppen famn. Och Herre, hjälp oss att alltid ta vår tillflykt till dig. Tack att vi får komma till dig med hela vårt liv. Glädjeämne, förväntan, också med oro och bekymmer. Sorg, saknad, du vet om allt. Och tack Herre att du som vet om allt, du vill möta med oss alla. Och ge oss i detta också frimodigheten att dela med oss av vår tro. Och utifrån vad du har fått betyda för oss, beskriva för andra vem du är. Vi ber så här i ditt namn. Amen.